we go on to verse 20.
Innan vi fortsätter med vers 20 i kapitel 5.
I would like to say just a few more words about verse 18.
Så ska jag säga ytterligare några ord om vers 18.
I've tried to put on the board a short summary of Paul's teaching in these verses, especially in verse 18.
Jag har försökt att skriva på tavlan här en kort sammandrag av vad Paulus säger i vers 18.
Remember the prophet said that there is a parallel between Adam and Christ.
Kom ihåg att Paulus påpekade att det är en parallell mellan Adam och Kristus.
Adam was disobedient to the command of God.
Adam var olydig mot Guds bud.
As a result of the disobedience of Adam, a judgment of condemnation came over all men.
Resultatet av denna olydnad blev att en fördömelsedom kom över alla människor.
And this led to death for all men.
Och denna fördömelse ledde till döden för alla människor.
In the same way, Christ was obedient to the law of God.
På samma sätt var Kristus lydig mot Guds lag.
And for the sake of Jesus' obedience, God has pronounced a judgment of righteous, of not guilty over all men.
Och på grundval av Kristi lydnad har Gud uttalat en rättfärdiggörelsedom över alla människor.
And through that verdict of not guilty, men have an opportunity to find life.
Och genom denna dom, icke skyldig över hela världen, har människan möjlighet att finna livet.
Our English translation simply says in verse 18 that through the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life.
I den engelska översättningen av detta ställe 5:18 står det att we take it
the justification came upon all, no, there came upon all men a justification of
alla life. Människor kom det en rättfärdiggörelse av liven, livets rättfärdiggörelse.
Livets rättfärdiggörelse. In your Swedish translation it says a justification that brings life with it.
I den svenska översättningen så står det en rättfärdiggörelse som medför liv.
Many of our modern this is a little strong.
Den svenska översättningen här är lite för stark.
In many modern English translations it says that the obedience of Christ led to justification and life for all men.
I en del moderna översättningar så står det att denna rättfärdiggörelse dom ledde till rättfärdiggörelse och liv för alla människor.
This is not justified by the original.
Men en sån översättning kan inte stödja sig på grundtexten.
In fact it is wrong.
Det är en felaktig översättning.
The obedience of Christ does not lead to life for all men.
Rättfärdiggörelsen leder inte till liv för alla människor.
It leads to justification for all men.
Det leder till rättfärdiggörelse för alla människor.
And between the justification and life comes faith.
Och mellan rättfärdiggörelsen och livet kommer tron.
Those who believe what God says when he justifies them.
De som tror vad Gud säger när han rättfärdiggör dem.
They will have life.
De har livet.
And that also helps us to answer an objection to this doctrine which is often heard.
Det hjälper oss också att besvara en invändning mot denna lära som ofta uttalas.
In Sweden, I have often heard people object to this doctrine by saying, if that's true, then people lie in hell with their sins forgiven.
I Sverige har jag hört den invändningen mot den allmänna rättfärdiggörelsen att om denna lära är sann, då ligger ju människor i helvetet med förlåtna synder.
Now, if this same argument we hear also in America in a different form.
Samma argument för man fram i Amerika i lite annorlunda form.
They say if all men have been justified, they should all go to heaven.
Då säger man om nu alla människor har förklarats rättfärdiga, då kommer ju alla till himlen.
But if we look at these two parallel lines together,
and om vi nu ser igen på tavlan här dessa båda parallella linjer,
we remember that God has pronounced a judgment of guilty over the whole human race.
Kommer vi ihåg att Gud har uttalat en fördömelse över hela människosläktet.
And God has said that all men must die because of these sins.
Och Gud har sagt att alla människor måste dö på grund av denna synd.
So we will be in heaven even though we are sinners who deserve to die.
we would be in heaven. Yes.
We believers will be in heaven even though we are sinners who deserve to die.
Vi tror att vi kommer att vara i himmelen även om vi förtjänar döden.
In a way we could say that the believers are in heaven with their damned sins.
Därför kan vi i en mening säga att de troende vill komma till himmelen med sina fördömda synder.
And the unbelievers will be in hell with their forgiven sins.
Och de otroende vill vara kommer vara i helvetet med sina förlåtna synder.
But we know that the only way that you can solve this problem is by faith.
Men vi vet att det enda sätt på vilket du kan lösa detta problem är genom tron.
Those who believe that Jesus died for them and suffered the punishment of death for them.
De som tror att Jesus dog för dem och led straffet för deras synder.
They can be sure that they will have life through this justification.
De kan vara vissa om att de får det eviga livet genom denna allmänna rättfärdiggörelse.
But the words still stand there in verse 18 very clearly.
Men orden i vers 18 står där mycket klara och tydliga.
The Bible simply says that for Jesus' sake God has pronounced the whole world to be not guilty.
Orden säger klart och tydligt att för Jesus skull har Gud uttalat domen icke skyldig över hela världen.
And the Bible also teaches that those who believe that will have everlasting life.
Och Bibeln lär också att de som tror detta får evigt liv.
Perhaps an example can help us to understand this a little bit better.
Kanske kan ett exempel hjälpa oss att förstå denna sak något bättre.
If you sin against me,
om du syndar mot mig,
I can forgive you.
Då kan jag förlåta dig.
But where does that forgiveness happen?
Men var äger denna förlåtelse rum?
That happens in my heart.
Den äger rum i mitt hjärta.
I can really forgive you in my heart without you knowing anything about it.
Jag kan till exempel förlåta dig i mitt hjärta utan att du vet om det.
And it may be that that sin will trouble you a great deal.
Det är möjligt att den där synden kommer att bekymra dig en hel del.
You may be disturbed by thinking of that sin day after day.
Du kan vara illa berörd genom att om och om igen tänka på den där synden.
Yet I have forgotten the sin.
Men jag har glömt denna synd.
I have really forgiven you.
Jag har verkligen förlåtit dig.
But you don't know that.
Men du vet inte om det.
But then finally you come to me and say, I am sorry that I sinned against you.
Men så kommer du slutligen en dag till mig och säger, jag är väldigt ledsen att jag har syndat emot dig.
And I say, when did that happen?
Och då frågar jag, när hände det?
And then you have to tell me about it because I've forgotten it completely.
Och så måste du berätta för mig om denna synd mot mig, för den har jag totalt glömt bort.
And then I will tell you, look, I have forgotten it.
Och då vill jag säga till dig, för det hör på här, det har jag glömt bort.
Just as God says, I will remember their sin no more.
Precis som Gud säger, jag ska inte längre komma ihåg deras synder.
In other words, I really forgave you 2 weeks ago.
I verkligheten så förlät jag dig för 2 veckor sedan.
And during those whole 2 weeks you were worried about it.
Men ändå har du under dessa båda veckor gått och varit bekymrad över denna synd.
And only after I told you did you know that I had forgiven you.
Men först sen jag har talat om det för dig, visste du om att jag har förlåtit dig.
But if you don't believe it when I tell you.
Men om du inte tror det när jag säger det åt dig.
Then you still won't feel good about it.
Då mår du ändå inte bra.
And it's that same way with God's forgiveness.
Det är på samma sätt med Guds förlåtelse.
God forgave all men when he raised Jesus from the dead.
Gud förlät alla människor när han uppväckte Jesus från de döda.
In the gospel he tells us that he has forgiven us our sins.
Och i evangelium får vi veta så säger han till oss att han har förlåtit oss våra synder.
If a man does not believe that.
Om nu en människa inte tror detta.
He will find no comfort in the message.
Så finner hon ingen tröst i detta budskap.
He will still be afraid of God.
Hon är fortfarande rädd för Gud.
Especially when he remembers that the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men.
I synnerhet när hon kommer ihåg att Guds vrede är uppenbarad från himmelen över all orättfärdighet och ogudaktighet hos människor.
And if he dies believing, not believing in the forgiveness of his sins.
Och om hon nu dör utan att tro på att synderna är förlåtna.
Then he will be in that state of not believing that his sins are forgiven through all eternity.
Då vill han, kommer hon att förbli i detta tillstånd att inte veta om syndernas förlåtelse i hela evigheten.
And through all eternity he will find no comfort for his soul and for his conscience.
Och så är hon utan tröst för hela evigheten.
And so really, in a sense, he lies in hell with his forgiven sins.
Så en mening ligger hon där i helvetet och synden är förlåten.
God has really forgiven him.
Gud har verkligen förlåtit henne.
But his unbelief robs him of every shred of comfort and hope that that forgiveness can give.
Men hennes otro har berövat henne all tröst och glädje som denna förlåtelse kunde ge henne.
For that reason also the book of Hebrews says that the children of Israel could not enter into the promised land through unbelief.
Därför säger också Hebreerbrevet att Israels barn kunde inte komma in i löftets land till följd av otro.
And men shut themselves out of the glory and the joy of heaven by not believing what God has told them.
Människor utestänger sig själva från himlen, från tröst och glädje, genom att inte tro vad Gud har sagt.
By calling God a liar when he says your sins are forgiven.
Genom att kalla Gud en lögnare när han säger till dem att deras synder är förlåtna.
And this doctrine is so very important for a proper preaching of the gospel.
Den här läran är så avgörande för en rätt predikan av evangelium.
If we say to men, God will forgive you if you fulfill these conditions.
Om vi säger till människor, Gud kommer att förlåta dig om du uppfyller följande villkor.
God will forgive you if you're sorry enough.
Gud vill förlåta dig om du är tillräckligt ångerfull.
Then our sinful heart will always ask, am I sorry enough?
Då kommer vårt förskräckta hjärta att fråga, är jag tillräckligt ångerfull?
What do you mean by sorry enough? How much sorrow is enough sorrow?
Vad menar du med tillräcklig ånger? Hur mycket ånger behövs det för att den ska vara tillräcklig?
Or if I say to men, God will forgive you if you believe.
Eller om jag säger till människor, Gud kommer att förlåta dig om du tror.
Then I will ask myself, do I really believe?
Då ställer jag mig frågan, tror jag då verkligen?
Now of course many times we could say, yes I believe in Jesus as my Savior.
Givetvis kan vi säga vid ett flertal tillfällen, det är klart att jag tror att Jesus är min frälsare.
But many times our sinful heart even makes us wonder whether we really are believers.
Men ofta så får vårt syndiga hjärta oss att undra, är vi verkligen rätt troende?
And if we must believe before Jesus will forgive us our sins,
om vi måste tro innan Jesus förlåter våra synder,
then we must always be sure that we're believers before we can be sure of the forgiveness of our sins.
Så måste vi alltid bli vissa om att vi är riktigt troende innan vi kan bli vissa om syndernas förlåtelse.
And a lot of Christians have trouble with that question.
Och många kristna har verkligen problem på den här punkten.
When I was a pastor, I remember that when I was a pastor, sometimes members would say to me, Pastor, what do you do if you can't believe?
Jag minns när jag var ute som präst att många medlemmar kom till mig och sa, Pastor, vad gör du när du inte kan tro?
And these were people who were believers in Jesus.
Det var människor som verkligen trodde på Jesus.
But they did not think they were believers.
Men de tänkte om sig själva, jag är nog inte en troende.
They didn't for one moment doubt that Jesus had died for their sins on the cross.
De tvekade inte ett ögonblick om att Jesus hade dött för deras synder på korset.
But they thought that they would first have to believe and then Jesus would forgive them.
Men de tänkte att de måste ju först prestera tro och sen kan Jesus förlåta dem.
Many times when I write my sermons,
ofta när jag skriver mina predikningar,
and I see from the text what I ought to be,
och jag ser utifrån texten vem jag borde vara,
and I know that I'm not the kind of person that I'm going to tell my congregation members that they ought to be,
och jag vet att jag inte är den människa som jag vill säga till församlingen att de ska vara,
then the question sometimes comes to me, are you really a Christian?
Då kommer frågan ibland till mig, är du verkligen en kristen?
And if you can't be sure of that, then you can't be sure of forgiveness.
Om du nu inte kan bli viss på den punkten, då kan du alltså inte bli viss om förlåtelsen.
But if the forgiveness comes before we believe,
men om förlåtelsen kommer innan vi tror,
if forgiveness is announced as something as to us as something that we should believe,
om förlåtelsen proklameras för oss som någonting som vi bör tro,
then God does not say, the Bible does not say God will forgive you if you believe.
Då säger inte Bibeln till oss, Gud kommer att förlåta dig om du tror.
But the Bible simply says Jesus took away all your sins.
Den Bibeln säger helt enkelt Jesus har tagit bort alla dina synder.
On the cross he suffered all your punishment.
På korset led han allt det straff du skulle ha.
Through his obedient life he did everything that you were supposed to do.
Genom sin lydnad så har han gjort allt det som du ska göra.
And for Jesus' sake, God has forgiven your sins long ago.
För Jesus skulle ha förlåtit dina synder för länge sedan.
Now believe it.
Tro nu detta.
Don't you call God a liar.
Du ska inte kalla Gud en lögnare.
Your sins are really forgiven whether you believe it or not.
Dina synder är verkligen förlåtna oberoende av om du tror det.
And so we have something that we can believe.
Så har vi någonting som vi kan tro på.
Namely the word of God which says the blood of Jesus Christ his son cleanseth us from all sin.
Nämligen Guds ord som säger oss att Jesu Kristi blod har renat oss från all synd.
And so we don't have to look into our own heart to find certainty.
Så behöver vi alltså inte titta in i våra egna hjärtan för att finna säkerhet och visshet.
We look into the word.
Vi ser på ordet.
We read what God says.
Vi läser vad Gud säger.
We hear what God says.
Vi hör vad Gud säger.
We go to the Lord's Supper and see what God says.
Vi går till Herrens nattvard och ser vad Gud säger.
We remember our baptism and remember what the Lord did then.
Vi kommer ihåg vårt dop och kommer ihåg vad Gud gjorde med oss då.
And then we can be sure our sins are forgiven.
Och då kan vi bli helt vissa om att våra synder är förlåtna.
And then we can be sure that we are believers.
Och då först kan vi vara vissa om att vi är troende.
In other words, first be sure that your sins are forgiven.
Med andra ord, först visshet om att dina synder är förlåtna.
And then you can be sure that you're a believer.
Och sen kan du bli vissa om att du är en troende.
But if you always have to ask first, am I a believer?
Men om du alltid måste fråga dig, först är jag en troende?
Then you always have to look first into your own heart.
Då måste du först se på dig själv.
And that is, you have the shramarai.
Det är svärmeri.
Are there any other questions on this?
Är det någon som vill ställa någon fråga i anslutning till denna punkt?
And for the rest of the period, I would like to go through the rest of Romans if we can.
Resten av den tid som återstår ska vi försöka se på hela brevet i övrigt.
In the last verses of chapter 5, Paul says that the law came in that the sin might abound.
I de avslutande verserna i kapitel 5 står det att lagen har kommit in för att fallet skulle bli så mycket större. För att synden skulle bli större.
Yeah, the word fall, the Swedish word fall, the fallet, is not quite the same as the Greek original.
För att fallet skulle bli större, ordet fallet här svarar inte riktigt emot vad den grekiska texten säger.
It makes us think too much of the fall of Adam.
För det för våra tankar till Adams syndafall.
But it really refers to all of our sin.
Men ordet här avser alla våra synder.
The law comes in so that there may be more transgressions.
Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli fler.
Many things became wrong when the law of Moses was given by God.
En rad saker blev felaktiga när lagen kom genom Mose.
Up to the time of Moses, a man could eat pork and not sin.
Innan Mose kom med sina föreskrifter kunde en människa äta griskött, fläsk, och utan att synda.
But after Moses gave that law, it became a sin to eat pork.
Men när nu Mose kom med denna föreskrift från Gud, då blev det en synd att äta.
Before Moses' law was given, it was not a sin to sow two different kinds of seed in the same field.
Innan Moses law kom så var det inte en synd att så på fältet olika sorters säd.
But when Moses' law was given, that became a sin.
Men när Moses law kom så blev det en synd.
So there were many more transgressions after the law was given.
Så det blev flera överträdelser sen lagen hade givits.
Not only that, but after the law was given in its clarity through Moses.
Inte bara det, utan sen lagen hade kommit i sin klarhet genom Mose.
Then men knew more about the will of God than they had before.
Så visste människor mer om Guds vilja än vad de hade gjort tidigare.
And thus their sin became so much greater because it became a sin against the known law.
Då blev synden så mycket större för det blev synd mot en känd lag.
And the word which is used here for sin, which is translated as fallet in Swedish.
Och det grekiska ordet som här är översatt med fallet.
Means a sin that is committed against a law that you know about.
Betyder egentligen en synd som du har gjort mot en lag som du känner till.
Whereas other words for sin can mean a sin against the law about which you know nothing.
Det finns andra ord för synd som kan betyda en synd som du har gjort utan att du vet vad lagen säger i den frågan.
And we know from the Bible that a sin against a known law is punished more severely by God than a sin against a law that you don't know anything about.
Vi vet från Bibeln att en synd som man begår mot en lag som man känner till ska straffas hårdare än en synd som man begår mot en lag man inte vet om.
But Paul says that no matter how many sins there are,
Men Paulus säger, det spelar ingen roll hur många synder det finns.
And no matter how great the sins may be,
hur stora dessa synder än är,
there is always more than enough grace to cover them all.
Så det är alltid mer än nog av nåd till att övertäcka dem alla.
And because of that, we can always be sure of our forgiveness.
Och på grund av detta kan vi alltid vara vissa om vår förlåtelse.
Now when we teach this doctrine of justification,
när vi lär denna lära om rättfärdiggörelsen,
there are always people who say to us, if that's the way a man can be forgiven,
då finns det alltid människor som säger till oss om man kan bli förlåten på det här viset.
If it's really that easy,
om det är så enkelt,
if we don't have to do anything but our sins already have been forgiven,
om vi inte behöver göra någonting utan synden redan är förlåten,
then why shouldn't we sin?
Då kan vi väl lika gärna synda på då.
What difference does it make?
Det spelar väl ingen roll.
If the sins which I'm going to commit tomorrow have already been forgiven 2,000 years ago,
om den synd som jag kommer att göra imorgon redan förläts för 2,000 år sedan,
then why shouldn't I live any way I please tomorrow?
Då kan jag väl leva lite hur som helst imorgon.
Then a man can live any way he pleases.
Jag kan ju leva precis som jag har lust till.
And I would say that a Christian can live as he pleases.
Och jag kan tillägga, en kristen kan leva så som hon önskar.
If he really is a Christian.
Om hon är en verklig kristen.
In our English hymn, we have a hymn that starts, it says, what pleaseth God, that pleaseth me.
Vi har en psalm hos oss som säger, det som behagar Gud, det behagar mig.
And a Christian should say, what pleases God, a Christian should say, whatever God is pleased with, this I am pleased with also.
En kristen borde alltid kunna säga, det som Gud tycker om, är tillfreds med, det är också jag tillfreds med.
I really wish I could sin just as much as I would like to.
Jag verkligen önskar att jag kunde synda precis så mycket som jag ville.
Because I know that then I would be perfect.
För då vet jag att då skulle jag vara fullkomlig.
I really wish I could be without sin completely.
Jag önskar verkligen att jag kunde vara helt fri från all synd.
And somebody who wants to be free from all sin can certainly sin as much as he wants to sin.
Och den som verkligen vill vara fri från precis all synd, han kan ju då synda precis så mycket som han vill.
And this is the point that Paul discusses then in chapter 6.
Och det är nu den sak som Paulus tar upp här i kapitel 6.
There he asks exactly the same question that men so often ask.
Paulus själv ställer den fråga som människor så ofta kommer med på denna fråga.
See, if this is true, that all the sins of the world have been forgiven.
Om nu det är sant att all världens synd är förlåten.
If there's more than enough grace to take away all my sins,
om det alltid är mer än nog av nåd att övertäcka all synd,
then why shouldn't we continue in sin that grace may abound?
Varför ska vi då inte förbliva i synden för att nåden ska bli så mycket större?
And Paul says Christians don't talk that way.
Men då säger Paulus sportigt, kristna talar inte på detta vis.
And it doesn't follow either from the doctrine of justification.
Och det följer inte heller av läran om rättfärdiggörelsen.
It seems to follow logically to a lot of people.
För många människor tycks detta bli den logiska följden.
And in order to make this clear to my students, I often use an illustration.
För att göra det här klart för mina studenter brukar jag komma med en illustration.
People say, if you teach universal justification,
människor säger, om du lär den allmänna rättfärdiggörelsen,
then it will follow that people will be careless in their life.
Då blir det följd att människor kommer att bli vårdslösa i sitt liv.
And then I say, if I hold this book in my fingers like this and open my hand,
då kan jag säga till dem, om ni håller boken på detta sätt och sen öppnar jag min hand,
what will happen to the book?
Vad händer då med boken?
And the students always say it will fall to the ground.
Då säger jag till studenterna, den faller till marken.
I say, are you sure?
Är du verkligen säker på det, säger jag då.
And they say, yes, we're sure.
Och de svarar, ja visst, det är vi säkra på.
That has to happen.
Det måste ju bli så.
I say, why?
Då säger jag, varför? Och så byter jag hand.
I opened the fingers of my hand and it didn't fall.
Jag öppnade faktiskt fingrarna på min hand, men det föll inte till marken.
So what we think is going to happen, it doesn't always happen.
Så det som vi tror kommer att hända, det händer inte alltid.
The Holy Ghost also has two hands.
Den helige ande har också två händer.
And when he says with the one hand, you don't have to worry about sin because they're all forgiven.
Så när han säger om en hand, du behöver inte bekymra om synden, du behöver inte bekymra om synden.
He says with the other hand, don't forget that you were baptized.
Då säger han med den andra handen, glöm inte bort att du är död.
And when you were baptized, you died to sin.
att när det är med att du död så har du dött från synden.
And just as Jesus' life was different after he rose again,
och precis som Jesu liv var annorlunda efter uppståndelsen,
so your life should be different after you rise again.
Så ska också ditt liv vara annorlunda efter dopuppståndelsen.
Last Monday we said that Jesus was put to death in the flesh.
I måndag påpekade vi att Jesus blev dödad i kött.
And made alive in spirit.
Och blev levande gjord i anden.
His life after his resurrection was completely different.
Hans liv efter uppståndelsen var helt annorlunda.
From what it had been before he died.
Innan, än vad det var före hans död.
Before he died, his life was conditioned by sin.
Före hans död så var hans liv betingat av våra synder.
I would just want to say, not by his sins, but by ours, but he already said it.
Inte synder som han själv hade gjort.
Because of that he had to suffer.
Därför måste han lida.
Because of that he was despised.
Därför måste han föraktas.
Because of that he was in weakness.
Därför på grund av detta var han i svaghet.
Because of that he had to die.
Därför måste han dö.
But now after his resurrection that's all past.
Men nu efter hans uppståndelse är allt detta borta.
And Paul says for a Christian who has been baptized that old sinful life should be all past too.
Och nu säger Paulus här i början av kapitel 6 att den som är död så skulle också det gamla syndiga livet vara passerat.
And in all of chapter 6 he says that those who are Christ, who have been baptized, should no longer live in sin.
Goodbye. Och här i kapitel 6 framhåller att alla de som är döpta, som sammanvuxna med Kristus, de skulle inte fortsätta i synd.
In chapter 6 he describes the way it really ought to be.
I kapitel 6 beskriver han hur det i verkligheten bör vara.
Those who have been baptized should no longer sin.
De som har blivit döpta, de ska inte synda mera.
But in chapter 7 then he describes how it really is.
Men i kapitel 7 talar han om hur det i verkligheten blir.
In chapter 7 he says, I would like to serve God.
I kapitel 7 säger han, jag skulle gärna vilja tjäna Gud.
I would like to do that which is good.
Jag skulle vilja göra det som är gott.
But I still have this sinful flesh of mine in which there is nothing good.
Men alltjämt har jag detta syndiga onda kött hos mig där det inte finns något gott.
And because of that I so often do things that are wrong.
Och på grund av detta gör jag så ofta sådant som är felaktigt.
This is one of the most powerful passages in the Bible against the false doctrine that says that if a man is a real Christian he will never sin again.
Kapitel 7 är en av de starkaste texterna i Bibeln som går emot den falska läran som säger att när man väl har blivit kristen så är man syndfri.
There is an element of truth in that doctrine.
I den här falska läran finns det en viss sanning.
It is true that if a person could be a total Christian, nothing else but Christian.
Det är sant att om en person kunde vara kristen, precis 100%,
then he would never sin again.
Då skulle han aldrig mer synda.
Because he would really love God above all things.
Då skulle han älska Gud över allting.
But our problem is that we still have that old sinful flesh.
Men problemet är att vi alltjämt har med oss den gamla naturen, gamle Adam.
And we will never be rid of the old Adam until we are raised from the dead.
Och vi blir inte till fullo av med den gamle Adam förrän vi har uppväxt från de döda.
And we should pay particular attention to this, that in this whole chapter Paul uses the present tense of the verb.
Vi ska lägga märke till att i hela kapitel 7 använder Paulus presensformen för verben.
Those who teach the false doctrine that a Christian never sins anymore,
de lär den falska läran att en kristen aldrig mer syndar,
always say that Paul is here talking about what he was before he became a Christian.
De säger att Paulus talar här i kapitel 7 om vad han var innan han blev en kristen.
But then he ought to be used the past tense.
Men i så fall hade han använt förfluten tid.
Because at the time that he wrote Romans he had been a Christian for 20 years.
För att när han nu skrev detta i Romarbrevet hade han varit kristen i 20 år.
And even more than 20 years.
Ja, mer än 20 år.
And yet he still says that he does things that he does not want to do.
Likväl säger han att han gör sådant som han inte vill göra.
He says that his new man wants to serve only God.
Han säger att hans nya människa vill tjäna endast Gud.
But he says that he also sees that old man in his members.
Men han säger att han ser också den gamla naturen i sina lemmar.
Who always leads him back into sin.
Som alltid leder honom tillbaka till synd.
And when Paul describes himself in this way, that is a great comfort for us.
Paulus beskriver sig själv på detta sätt, det är en stark tröst för oss.
Because those who really read the law of God,
För de som verkligen läser Guds lag.
And believe what that law says.
Och tror vad lagen säger.
They know that they are sinful.
De vet att de är syndfulla.
I once spoke to a girl who was a member of a church that taught this false doctrine.
Jag talade en gång med en flicka som tillhörde en kyrka som lärde den här falska läran om syndfrihetsläran.
And I said to her, don't you ever become angry anymore?
Och då sa jag till henne, blir du aldrig mer arg?
And she said, well, yes.
Då sa hon, jo, det blir jag ju förstås.
But that's not a sin.
Men det är ju inte en synd.
So don't you ever have evil thoughts?
Då sa jag, har du aldrig någon ond tanke?
And she said, yes.
Och då sa hon, jo, visst.
But that's not a sin.
Men det är ju ingen synd.
Now, if you're going to define sin that way,
om du nu hittar på sådana definitioner om vad som är synd,
then it is probably possible for a man to believe that he doesn't sin anymore.
Det är klart att då kan man inbilla sig att man är syndfri.
Sin is everything that I don't do.
Synd är allt det som jag inte gör.
But if we read what God says about sin,
men om vi nu läser vad Gud säger om synden.
And when we know that in God's sight evil thoughts are also sins for which we deserve to be damned.
Och i Guds åsyn så är också onda tankar synder som förtjänar fördömelsen.
We surely know that all of us still sin.
Då vet vi att vi alla alltjämt syndar.
But with Paul we also say that we are saved from this through Jesus Christ our Lord.
Men med Paulus säger vi också vi är frälsta från detta, Gud vare tack, genom Jesus Kristus.
In verses 24 and 25 of chapter 7 he says,
i vers 24 och 25 säger han, jag är med människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre.
Even a Christian, a believing Christian still needs God's forgiveness every day of his life.
Också en troende kristen behöver alltjämt Guds förlåtelse varenda dag av hans liv.
Those who think that they no longer sin,
de som tror att de inte längre syndar,
also no longer need forgiveness,
de behöver inte längre förlåtelse varje dag.
But those who know that they sin know that their only help is in Jesus.
Men de som vet att de alltjämt syndar, de vet att den enda hjälpen finns hos Kristus.
Paul continues this discussion of sanctification up to verse 17 of chapter 8.
Paulus fortsätter att ta upp frågan om helgelsen till och med vers 17 i kapitel 8.
And in those verses he says that with the help of Jesus and with the help of the Holy Ghost we can lead a Christian life.
Och i dessa verser framhåller han att med hjälp av Gud, med hjälp av den helige ande kan vi föra ett kristligt liv.
And for all the sins that we still commit,
och för alla de synder som vi alltjämt begår,
there is always forgiveness,
finns det alltid förlåtelse,
in the grace of God,
i Guds nåd.
The last half of chapter 8 is a very, very comforting section of the Bible.
Och slutningen på kapitel 8, mycket trösterik del i Bibeln.
In those verses, first of all, Paul says that also the created world will share in some of the blessings that have come through justification.
I dessa verser framhåller Paulus att också en del av den skapade världen har del av de välsignelser som har kommit genom rättfärdiggörelsen.
He says that the world was cursed, was made subject to vanity in verse 21.
I vers 21 framhåller han att skapelsen, världen, blev lagd under förgängelsen.
And he says that this same world which was made subject to vanity will come to the freedom which belongs to God's people.
Och samma värld som blev lagd under förgängelsen ska komma till en frihet som tillhör Guds barns härlighet.
That would be an interesting subject to study.
Det är ett intressant ämne att studera.
If we only had time for it.
Om vi nu hade tid till det.
I might just say this much about it, that in the Lutheran Church there have been two views about what will happen to this world at the end of the world.
Ska bara säga detta, i den lutherska kyrkan har det funnits två meningar om vad som ska hända med den här världen vid världens slut.
And God has not told us very much about it.
Gud har inte berättat för oss så mycket om denna sak.
He has said that this whole world on which we live will be destroyed.
Han har sagt att hela den världen vilken vi nu lever ska förstöras.
Some people understand that word destroyed as meaning annihilate.
En del uppfattar ordet förstöra som att hela världen ska göra som intet.
Others believe that God will just burn up this whole world.
Andra förstår förstöra som att innebär att han ska bränna av hela jorden.
And then out of the burned up world he will make a new heaven and a new earth.
Och sen av denna uppbrända jord så ska han skapa fram nya himlar och ny jord.
When I was a boy I used to believe the first one.
När jag var en pojke då tänkte jag att den första meningen var den riktiga, den totala förintelsen.
But the more and more I study the Bible, the more convinced I am that the second one is correct.
Ju mer jag studerar Bibeln, desto mer övertygad blir jag om att den andra uppfattningen är den riktiga.
But because God has told us so little about it.
Men eftersom Gud nu har uppenbarat så lite om denna sak.
We must admit that we know little.
Så måste vi medge att vi vet lite.
Except that we will be with God in glory.
Utan detta att vi ska få vara hos Herren i hans härlighet.
In the last half of this section we saw the Holy Ghost helps us and prays for us in our weaknesses.
Detta avsnitt framhåller aposteln att den heliga ande är med oss och styrkan hjälper oss i vår svaghet.
And then he comes to the doctrine of election.
Och sen kommer han fram till läran om utkårelsen.
And he discusses the doctrine of election from the last verses of chapter 8 until the end of chapter 11.
Och han tar upp läran om utkårelsen från och med de sista verserna i kapitel 8 till och med kapitel 11.
He discusses the doctrine of election for a very special reason.
Han tar upp läran om utkårelsen av en alldeles bestämd anledning.
He has said that not everyone who calls himself a Jew is really a Jew.
Han har redan framhållit att inte alla de som kallar sig judar är verkliga judar.
At the end of chapter 8 he insists that the promises of God will always be kept.
I slutet av kapitel 8 framhåller han att ett löfte från Gud det uppfylls alltid.
That those who have been chosen by God as his elect ones will never be lost.
Framhåller att de som har utkorats av Gud som hans utvalda, de kommer aldrig att gå förlorade.
That nothing will separate them from the love of God.
Ingenting kan skilja dem från Guds kärlek.
That neither persecution nor death.
Varken förföljelse eller död.
Can ever separate them from God.
Kan någonsin skilja dem från Gud.
Because God's promises are sure.
Ty Guds löften är lika.
But then somebody can ask, well, what about God's promises to the Jews?
Men det kan jag nog inte ändå. Hur blir det då med Guds till judarna?
Didn't God promise to the Jews in the Old Testament that they would be his people?
Lovade inte Gud judarna i Gamla Testamentet att de skulle vara hans folk?
And how can you say then that God's promises are true?
Hur kan du då påstå att Guds löften är sanna?
If some of those people are not saved.
Om nu vissa av dessa människor icke blir frälsta.
And Paul speaks of the fact that they are not saved in the first part of chapter 9.
Paulus framhåller i första delen av kapitel 9 att många av dem inte blir frälsta.
He says that he has great grief in his heart because so many of the Jews are not believers.
Han säger att han har stor sorg i sitt hjärta därför att så många judar inte är troende.
He says even that he would be willing to go to hell himself if only they could go to heaven.
Han framhåller till och med att han själv är villig att gå till helvetet om bara några av dem kunde räddas.
And he speaks of all the wonderful things that God had done for those people.
Och han talar om de många underbara ting som Gud har gjort för dessa människor.
He says they are Israelites. They were adopted as God's children.
De blev adopterade som Guds barn.
They have the glory of God. That is that bright shining light in which God reveals himself to them.
Och de hade fått detta skinande ljus, denna Guds härlighet som Gud visat för dem.
They had the covenants that God gave them.
Och de hade förbunden som Gud gav dem.
The law was given to them.
Lagen var given åt dem.
God told them exactly how they should worship him.
Gud hade sagt dem precis hur de skulle dyrka honom.
Given them the promises.
Han hade givit dem löftena.
And from the Jews even Jesus came.
Och till och med Jesus själv kom ifrån judarna.
And now so many of those Jews are not believers.
Och ändå är så många av dessa judar otroende.
And didn't God say that Israel was his people?
Har inte Gud sagt att Israel var hans folk?
And the key sentence to this whole section is found in chapter 9 verse 6.
Nyckeln till hela detta avsnitt finner vi i vers 6 i kapitel 9.
Where Paul says,
där säger Paulus,
the fact that there are so many unbelieving Jews does not prove that the word of God is not true.
Där säger Paulus, det faktum att det finns så många otroende judar, det bevisar inte att Gud icke håller sitt löfte.
And then he says that not every Israelite is an Israelite.
Och därefter framhåller han, inte varje israelit är en israelit. För Israel det är inte detsamma som alla de som härstammar från Israel.
And then he says also that if they are the, not all those who are the seed of Abraham are all children.
Och han säger också inte alla de som är Abrahams sed är barn.
This is very important for us to remember, especially in our day.
Det är mycket viktigt för oss att komma ihåg i synnerhet i vår tid.
And as a background for what Paul says here, it might be better if we would start with the false doctrine concerning Israel, which is taught in our time.
Från bakgrund till vad Paulus här säger, ska vi ta upp den falska lära om Israel som ofta läres i vår tid.
The false doctrine is often supported by a misquotation from Paul.
Den läran är underbyggd ofta av ett felaktigt citat från Paulus.
The passage that is quoted is from chapter 11, verse 26.
Den vers man citerar, det är kapitel 11, vers 26.
Where it says that all Israel will be saved.
Det heter att hela Israel ska bli frälst.
Hela Israel
ska
bli frälst.
Frälst.
Is it because God promised this?
Det har ju Gud lovat.
God promised that Israel is his people.
Gud har lovat att Israel är hans folk.
And if God says that all Israel shall be saved, then finally all the Jews must be converted.
Och eftersom Gud har lovat att hela Israel ska bli frälst, så måste ju slutligen alla judar bli omvända.
And they say the return of Israel to Palestine is only the first step in that process.
Och man säger att judarnas tillbakavändande till Palestina är endast första steget i denna process.
This idea is usually connected with the idea of a thousand-year reign of Christ.
Den här tanken är ofta förbunden med tanken på tusenårsriket.
And we could perhaps diagram that in this way.
Vi kanske kan göra följande bild av detta.
Here is the Gentile world.
Här på övre halvan av kvadraten har vi den
andra
världen.
And here are the Jews.
Och andra halvan har vi de judarna.
This is the history of the world as we know it now.
Det här betecknar nu den världshistoria som vi nu känner.
And this is the thousand years.
Och den här sista delen här skulle då vara de tusen åren.
Now they say during the millennium all the Jews will become believers.
Nu säger man att under tusenårsriket kommer alla judar att bli troende.
That means that all the Jews who are living during this time will be saved.
Det betyder att alla judar som lever under den tiden kommer att bli frälsta.
But that's not all Israel.
Men det är ju inte hela Israel.
All Israel must go all the way back to Abraham.
För hela Israel måste ju sträcka sig ändå tillbaka till Abraham.
And all the wicked kings of Israel belong here.
Och alla onda kungar som har funnits i Israel hör ju också hit.
All the godless, wicked people who were condemned by God in the Old Testament belong here.
Alla de gudlösa och hårdnackade judar som är fördömda i Gamla Testamentet av Gud, de hör också hit.
Even Judas Iscariot.
Till och med Judas Iscariot.
Whom the Bible calls the son of perdition.
Som Bibeln kallar fördärvets man.
Is one of those Jews.
Är en av dessa judar.
And if all Israel means all Israel after the flesh.
Och om nu hela Israel betyder hela Israel efter köttet.
If you argue that since God promised the Israelites that they would be saved.
Om du nu argumenterar att eftersom Gud har givit löftet att hela Israel ska bli frälst.
Therefore all those who are outwardly Jews will go to heaven.
Så måste också de som är yttre mening är judar komma till himlen.
Then you cannot limit it to these people.
Du kan inte be. Du kan inte begränsa det bara till de judar som lever under det väntade tusenårsriket.
And say that this is hela Israel.
Och säga att de utgör hela Israel.
If you're really going to be consistent.
Om du nu vill vara konsekvent.
And say since God promised said that Israel would be his people.
Och du argumenterar logiskt att eftersom Gud har sagt att Israel är hans folk.
And since God's promises are true.
Och eftersom Guds löften alltid är sanna.
They must all finally be saved.
Så måste också alla till slut bli frälsta.
Then you must take Judas into heaven.
Så måste du också ta Judas in i himmelen.
You must take Ahab into heaven.
Så måste du ta kung Ahab in i himmelen.
I guess we must even take Jezebel into heaven.
Jag tror vi måste också ta med Isabel in i himmelen.
Because when she married Ahab, she became part of God's chosen people too.
Till när hon gifte sig med Ahab så blev hon en del av Guds utvalda folk.
So really, when if we say all Israel means all Israel after the flesh,
om vi hävdar att hela Israel betyder alla israeliter efter köttet, allt ifrån Abraham,
you have to believe, you have to teach something that not the most convinced millennialist teaches.
Så måste du föra fram en lära som inte ens de mest ivriga anhängarna av tusenårsriket kan stå för.
I guess we probably should stop there because we all want to go on.
How did it end? Because I thought 10 minutes to stress.